Du måste börja på, så kommer de andra när de kommer. Vi ska förhandla om Anders Nilsson. Det finns flera som så, den här Anders Nilsson kallas för Anders Nilsson den yngre. Den andra var också en rätt hundratals diktare, amatördiktare. Det är alltså Anders Nilsson den yngre. Han var född i långt ner i Sverige, Brandstad, socken, var det en kyrkby i alla fall. Det är det någon som känner till den?
Kyrkby,
ja, det är det i alla fall. 1849. Och han reste med sina föräldrar till Amerika och studerade i Augustanus för Nordens college, präst, seminarium kan man väl kalla det kanske. Och när de kom därifrån så, eller han kom till, fick en stark längtan till Sverige. Så de flyttade tillbaka. Och han fortsatte sina teologistudier i Lund, men han blev inte klar med sina studier när han var sen. Så han kallades resten av livet för studerande, Anders Nilsson. Och han predikade ganska mycket om sin studie. Bland annat så blev han predikant i Västra Skånes missionsförening. Men han hade ganska stort distrikt. Så att han reste runt och predikade bland annat Jämtland och i Norge. Där han kallades för svensk Nilsson. Och det är historiker som har sagt att det är ingen svensk predikant. Det är inte om det var kommit rätt som har betytt mer för många omän än Anders Nilsson. Att han var väldigt populär i Norge. Om man säger om hans predikan, det finns ett omdöme att det var rätt originell, men alltid evangelisk. Och det är någonting som genomsyrar hans sånger också, den evangeliska touchen. Han verkar också som kolportör, eller de kallades stundom det inom evangeliska fosterlandsstiftelsen. Ibland så kallar han dem också predikanter. Alltså de spred skrifter för EFS-räkning och i praktiken så innebar det också att de predikade ganska mycket. Och Anders Nilsson publicerade också, han samlade ihop sånger, han diktade en stor del av dem själv. Men åtminstone nio sådana samlingar gav han ut på 1890-talet. Sen dog han 1912, 63 år gammal. Om man ska säga någonting om dikterna, mer än det vi sa redan att om predikan att det var originell men att det var evangelisk. Så det gäller också som diktningen. Sen finns det också typiska väckelsesånger som man hittar i sådana samlingar av läsare. Exempel när man i sångböcker, de har ofta en avdelning där man hittar avdelningen. Ska vi kalla på väckelsesånger, där hittar man också en del sånger av Anders Nilsson. Här är lite exempel på hur det kan låta. Jag rörde en sak med honom förrän det lite sent. Typiska väckelserop. Ingenting som inte är tidstypiskt för den här typen av dikter och sånger. Och nästa. Om Herren kallar, lyssna till att bättringen blir sann. Ej hela livets dag för spel, ej stannad och urban. Om icke fadern väcker dig, det är också någonting som jag tycker är lite speciellt med Anders Nilsson. Om icke fadern väcker dig, han kärlek drar dig till sig. Om kommer du till sist, så se, det är också visst. Det finns den här antisynergistiska betoningen här, där fadern som drar det och väcker. Och, men den här sången, 690 lovar här, den slutar på det här sättet. Så det är också visst. Först förklarar han att det är visst med orden, sen så kommer det väldigt, väldigt allvarligt ord här. Sen finns det några andra. Se, Jesus gråter, kan du göra så? Säg till du när livet i honom du kan få. Sen har vi också här längst ner, det är inte en typisk väckelsesång långt ifrån. med den här sorgebarns uttrycket som mest fastnade för den här sången. Guds kära barn har kommit när sorgebarn kommer bort där. Står det då här i Sions Harpanhammar. Guds kära barn har kommit när genom Jesus din broder kär. Så där har man av någon anledning en annan läsning. Inte bara den senaste versionen utan också tidigare. Man kan säga att Anders Nilsson har varit barn av sin tid. Den här läsartraditionen som Peter inte nämnde om. Det finns vissa utmärkande drag för den och det som kommer fram i Nilssons diktning så där blir snabbare. Överblick så det är den här jag-centreringen att man talar väldigt ofta om jag istället för vi. Reformationssalmen så är det ofta vi och oss istället för jag och mig. Det, kamp, det var en kyrka i kamp för sin överlevnad. Men det här med jag-centrering så det kommer en med Paul Gerhardt på 1600-talet så kommer redan komma det här jag, individualistiskt. Jag är, och det här jag är du för Kristi brud, alltså en enskild människa. I Divas är det ju församlingen som helhet som kallas för Kristi brud. Till exempel hos Nina Sandell och andra läsardiktare så för det. Hans brud är ju, hans brud jag är. Så det är väldigt typiskt för läsartraditionen. Men sen tycker jag att Anders Nilsson är mer rotad i Luthers teologi än läsardiktare i allmänhet. Och det kan ju bero på hans teologiska utbildning i USA. Kanske något också. Att det är vissa saker där som klarar det hos många andra. En sak till exempel är att ofta blir det i den till exempel den här mytiska traditionen med mycket rotsmystik och väldigt mycket fokus på Kristi passiva lydnad, hans korsbud, men den aktiva lydnaden, att han uppförde varje målställe så brukar man inte riktigt ofta betona i den här typen av, eller kring den här tiden. Men det gör Anders Nilsson, och det ska vi se några exempel på senare. Men sen också, som gäller alla läsarsånger, det är ingen större fokus på nådemedlen, utan det är nog mycket fokus på nåd, men kanske inte så mycket på själva sakramenten, som i en del tidigare salmer och sånger. Nu ska vi sjunga vår första sång, för det blir inte mycket mer. Mycket mer fakta, personfakta än det här jag gett nu, för det finns egentligen inte så riktigt mycket. Åtminstone här har jag inte så mycket fakta, det är inte bara så väldigt intressant heller. Men vi ska sjunga några sånger och sen ska vi hålla andakt då. Jag tror att alla är ganska möra vid det här i alla fall. Det blir inte så långt. Men som jag sa så, det fanns vissa veckasäsonger hos eller bland Anders Nilssons dikter, men det här är helt klart typiskt för honom att han sjunger helst från Jesus och Bibeln. Det är helt klart. Det var nog mer.
Thank you.
Ja som jag nämnde så finns det en del betoning på Kristi aktiva lydnad, eller hans görande lydnad som man också kallar det. Det vill säga att han uppfyllde lagen i vårt ställe, för vår skull. Till exempel om han hållit lagen på slagen, det skedde att man lovade honom. O, hans lydnad är ju min, varför inte då är han din? Och sen finns en sång, ett citat från en sång som norsk kvalitetsmotsättare Bull. Så det här är en sista sjung jag inte text i det här sammanhanget som den här. Men i alla fall så har också Anders Nilsson skrivit en text i den och den lyder: har någon det gått så är det visst jag som salig rättfärdiga moder. Din frälsare hund uppfyllde Guds lag då han dog i armod på jorden. Och sen det kanske tydligaste: jag står nu i frälsarens lydnad. Alltså hans lydnad. Det är att han uppfyllde lagen. Rättfärdig och ren inför Gud. Sin sonens förtjänst är min prydnad. Jag kan inte få bättre skruv. Det finns ganska många sådana här ställen där den här aktiva lydnaden betonas. Och det här är kanske den sång där det finns flest sådana. Så vi ska sjunga den där följande. 3-6.
Thank you.
Jag tror det är väldigt starkt i den andra delen av första föredrag. Men mitt värsta och bästa i oss är väl det som har Herren en lösning på. Så vi kan nästan bilden. Olof var ju in på den här Lars Lidenhus sång, salm. Ingen hinner fram till en giviga ro som säger heldigt framträngande. Där var ju framställdes ju tron som själva grunden. Här finns en sång, eller en vers med en sång som kraftigt opponerar sig mot en sådan. Ett sådant tänkesätt. Att det inte själva tron som är föremålet för vår tro, utan det är Kristus. Kristus som är grunden. Det finns en bättre grund än vår tro. Och tron är bara den hand som mottar den framräckta gåvan. Så denna grund, det var i din tro. Den tro du blev på det samvetstro. Jag ska ta den här sången till det följande. Om du är usel och död och kall, så är du friköpt i alla fall.
Thank you.
Vi ska be med orden från en sångvers av Anders Nilsson. O, gå med oss under vägen och bered oss för oss ett bord. Den som fruktande för lägen talar över Herrens ord. Sans och visdom värdes giva, att han vid ett kors må bliva. Ej med konstlad visdom kliva, men ge akt upp på ditt ord. Amen. Till barn ut i Kristus utkårad är jag både konung och präst, sjöng vi nyss. Det här tangerar ju temat för vår bibelhelg, det konungsliga prästerskapet och vår andliga självbild. Och vi har idag fått höra hur vi ska leva ut detta prästerskap om vår självbild som kristna, så vi ska inte gå så väldigt mycket in på det. Men jag vill i alla fall, när vi nu avslutar dagen, dela några tankar mer om detta. Detta med vår kallelse och vår självbild. Paulus skriver i Filipperbrevets första kapitel: det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Vi nåddes för några veckor sedan av ett dödsbud. En ung kvinna fick hastigt lämna vår gemenskap, det som Peter också var kort nämnde om här. Och det föranledde säkert fler än jag att tänka lite extra på döden och evigheten. Det var också många som gav uttryck för sina tankar, till exempel på Facebook. Och det kan ju ses som ett viktigt del i sorgarbetet för dem som miste en nära anhörig eller en vän. Men det var ett uttryck som fastnade i mitt sinne och som väldigt många, för mig obekanta människor i regel, skrev där. Och det var detta: det är så orättvist. Att en så ung människa dör, det är så orättvist. Med risk för att trampa någon av er på tårna så vill jag ändå säga några ord om detta med att det är så orättvist. Vi människor har ju en tendens att ofta opponera oss mot Guds visa rådslut. Jag för min del har många gånger tänkt, till exempel när en småbarnsförälder som kanske har en stor barnaskara dör i ganska unga år och efterlämnar sig många små barn, att det här är högst obegripligt. En stor barnaskara förlorar den ena föräldern, den som de så väl skulle behöva. Vad är egentligen meningen med det? Gud, hur tänkte du där egentligen? Eller så kan vi säga, som någon också har sagt: Gud, nu gjorde du ett stort misstag. Ett mycket stort misstag. Men vad vet vi människor egentligen om sådana saker? Vi är inte satta att utvärdera Guds handlingar. Och kan man egentligen säga att det är orättvist att en kristen människa, oavsett ålder, dör?
Eller för att uttrycka det med Paulus ord. Är det verkligen orättvist mot en troende människa om hon får bryta upp och vara hos Kristus? Paulus, han tycker inte det. Han säger att det vore mycket bättre. Och det tror vi också. Det vore mycket bättre. En intressant detalj från den tidiga kyrkohistorien är att den tidiga kristna kyrkan firade överhuvudtaget inga födelsedagar. Inte ens Kristi födelsedag. Julen alltså. Men däremot såg man mycket ljust på dödsdagar. Till exempel en martyrs dödsdag. För det innebar ju en ingång till en bättre värld, till ett bättre liv. Det här är någonting att tänka på för oss som ofta har våra bopålar här på jorden väldigt djupt nedslagna. Att få vara hos Kristus vore mycket bättre. Det är inte orättvist alls. Nej, här tvingas vi leva i en orolig värld. Vi får kämpa med frestelser och synd. Men för den som dör i tron är kampens slut. Segern är vunnen. Och när man tittar ut över vår samtid, den värld våra barn och unga ska växa upp i, så är det inte utan att man tänker, hur kan det överhuvudtaget finnas unga kristna idag? Det finns ju så mycket som kan förleda den från Guds famn. Vi får höra så många röster som inte har utgått från vår Gud, som vi sjunger i en sång. Hur ska det kunna bli bevarade i tron? Och så frestas vi kanske att tänka, om vi ändå fick dö unga medan de ännu har tro. Men kära vänner, ingenting kan vara mera väsensfrämmande för kristendomen än detta tänkesätt. Livet som kristen handlar inte om att gräva sig ner i skyttegraven och hoppas på att granaten inte träffar er. Fienden ska inte få diktera villkoren för striden. Inom lagsporten så brukar man tala om att man spelar sitt eget spel. Det bättre laget får i regel välja spelet och spela sitt eget spel, och den svagare parten får koncentrera sig på att försvara. Och det är på samma sätt i det kristna livet. Vi kan inte låta en krossad fiende begränsa vårt livsutrymme. Det är djävulen som ska få gräva skyttegrav åt sig och de sina och hoppas på att vi inte får in en fullträff med evangelium och därigenom åsamkar skada för hans rike. Kanske röva bort en människa som han håller fången i sitt gard. Paulus säger i vår text att han dras åt två håll. Åt livet och åt döden. Dör han så får han vara hos Kristus. Men alternativet, ett fortsatt liv här i världen, det är inte för Paulus att huka sig i köttegraven och hoppas att djävulen inte får syn på honom. Nej, alternativet är att leva för Kristus. Att fortsätta arbeta med att utbreda evangelium. Att styrka de kristna i tron. Och att vinna nya människor för Kristus. Han säger på ett annat ställe att ve mig om jag inte predikar evangelium. Och till korinterna säger Paulus att han är beredd att bli allt för alla för att i alla fall kunna frälsa några. Han kan liksom slå knut på sig själv för att under alla tider kunna föra någon till Kristus. Så vänner, frågan om vi kommer att bli bevarade i tron fram till vår dödsdag, det är inte den enda frågan som ska sysselsätta oss. Det är också en viktig fråga. Och Bibeln uppmanar oss på många ställen till vaksamhet. Men denna fråga får inte i för hög grad diktera hur vi ser på oss själva. Det får inte diktera vår självbild. Eftersom Gud håller oss inte kvar i världen för att vi ska gräva oss ner i väntan på vår död. Huvudfrågan bör istället vara, hur kan vi bäst tjäna Guds rike och bäst arbeta för dess utbredning? På vilket sätt kan vi vara Guds redskap i arbetet med att gå ut till hela världen och göra alla folk till lärjungar? Att få lämna detta jordeliv och vara hos Kristus, det är inte orättvist. det vore mycket bättre. Men så länge Gud vill ha oss här har vi en uppgift att predika evangelium för allt skapat. Det finns inga andra varelser som predikar evangelium för världen än Guds barn. Gud har anförtrott denna stora uppgift åt oss, åt svaga syndare. Så låt oss fortsätta med allt större iver att förkunna detta evangelium. Amen. Vi ska bli stilla i bön. Tack, kära himmelske Fader, för den här dagen som du har gett oss och som nu går mot sitt slut. Tack för att du idag har gett oss ditt ord till välsignelse för våra själar. Låt detta ord bära rik frukt hos alla som har hört det. Tack också för att vi har fått vara församlade här som bröder och systrar i en gemensam tro. Skydda och bevara oss för den kommande natten. Om det är din vilja så får vi igen vakna till en ny morgon och då också samlas inför ditt ansikte. Tack för att du alltid är med oss. Detta ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Och den evige Gudens välsignelse vila över oss. Hans ljus leda oss. Hans närvaro skydda oss. Och hans frid förena oss. Amen. Så ska vi sjunga en aftonsång av Anders Nilsson.
Thank you.